Ett kort krig med Iran, det ekonomiska läget, morden på demokrater i Minnesota. Zoran Mamdi vinner det demokratiska primärvalet till borgmästare i New York. Och några små konsekvenser för drivande krafter i 2020s valfusksvansinnigheter. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 226, inspelat lördagen den 28 juni 2025. Ett juni, sista veckan har vi haft en värmekupol över 100 miljoner amerikaner. Det har varit odrägligt, varmt och fuktigt på östkusten. Vi har också den första namngivna stormen i Atlanten för säsongen. Andrea heter den, vilket råkar vara min dotters namn. Men innan vi drar igång med det riktiga innehållet, så jag såg självklart det här, den här unge norrmannen som blev förvägrad inträde till Förenta Staterna. Jag såg det här flyta förbi på sociala medier, klickade på det och så såg då att den här unge mannen heter Mads Mikkelsen. Och då tänkte jag, kom igen nu i skröna fabriken, ni får försöka lite hårdare. Men tydligen så är det hans namn. Och hela idén, om du har råkat missa detta, är ju att den här unge norrmannen ville komma in i Amerika. Och behandlades otroligt illa av gränskontrollen. Bland annat så begärde de att ta hans telefon, att han skulle låsa upp den. Och att de skulle kolla igenom den. Och där hittade de två graverande bilder. Först och främst ett meme om vår vicepresident J.D. Vance. Där han är photoshoppad till att vara, till att se ut som ett litet barn utan ögonbryn. Det är faktiskt en ganska lustig min. Väldigt elak. Jag skulle inte gilla om någon gjorde något sånt mot mig. Skulle framförallt inte gilla det om statens handlingar gör att den bilden visas i världsnyheterna världen runt. Vore ju inget roligt. Men enligt våra myndigheter så var det inte den bilden som gjorde att han inte fick tillträde, utan det var en bild där han hade en pinne där som han hade använt för att röka marijuana. Han erkände också att han hade rökt marijuana. Och grejen är att vi vet inte egentligen. Allt vi vet är att han behandlades illa och förvägrades inträde till landet. Men sättet detta sköttes på är ju självklart fullständigt oacceptabelt. Men det ledsammaste tycker jag är ju att hela världen såg den här nyheten och sa, ja, jo, men det här låter ju som något som amerikanerna håller på med dessa dagar. Och detta, det borde ju vara, nej, men detta skulle ju absolut aldrig kunna hända i Amerika. Men det är inte där vi är. Och så har vi haft ett kort litet krig med Iran, helt ur det blå. Ett kort krig så här långt, hoppas verkligen att det här kan hålla sig lugnt nu. Jag antar att du är bekant med händelseförloppet. Och det här var faktiskt lite triggande. Jag är ju generation X och uppväxt i skuggan av kärnvapenkrig. Slutet på världen av kärnvapen, vilket jag alltid rent internt trodde skulle vara självklart något kärnvapenkrig från Mellanöstern. Så tack ska ni ha allihop för att få tillbaka de hemska tankarna. Men det här, det fick ett ganska intressant politiskt utfall. För att Trump har ju kandiderat, skrattretande nog, som fredskandidat. Ska vara America first, alltså inte blanda oss i resten av världen. Vi ska ta hand om oss själva, det är därför vi inte kan låta majarökande norrmän komma in och förstöra allting. Så att bomba Iran var ju inte på kartan. tydligen vad som hände bakom kulisserna, enligt vad vi vet, tror, ta detta med en stor nypa salt. Men det är alltid Ockhams rakblad, vilket är det enklaste svaret. Det enkla svaret är oftast det korrekta svaret. Och helt enkelt, vad vi tror hände var att Israel attackerade Iran och Trump tittade på TV på Fox News, som han ju gör när han inte spelar golf. Och han såg på Fox News att detta var väldigt populärt. Fox News älskade ju äntligen krig. Släppa bomber på Iran. Hurra! Det här har varit för den neokonservativa flygen av republikanska partiet. Har detta varit någonting de har lustat efter väldigt länge. Och nu alltså. Hurra, vi bombar Iran. Så de älskade detta. Och Trump ville självklart få en del av äran och genomförde den här attacken mot Iran, vilket han har kallat för världens mest komplicerade och framgångsrika attack. Mm. Men det här blev lite tufft för en del MAGA-människor. Till exempel då judiska rymdlaserentusiasten Marjorie Taylor Greene. Hon tyckte detta var en jättedålig idé. Så även Trumps inofficiella propagandaminister Steve Bannon. Därför att detta går ju emot hela Make America Great Again, MAGA, America First. Men precis som vanligt så vann Trump. Efter några timmar så var det rättning i leden och alla höll med om att attacken var en fantastisk idé. Och att vara emot den här attacken är att vara emot våra väpnade styrkor, våra hjältar. Det här känns otroligt mycket som 2001 igen. För att våra neokonservativa krigshökar, de har ju gått under ytan nu i MAGA-tider. De finns fortfarande, de är där ute. Men de har varit diskret tysta om sina åsikter. Plus våra kristna evangeliska, som är väldigt redo för de bibliska sluttiderna. Som kommer att komma när som helst nu. Men som ju inte kan ske utan att Israel finns. Och det är mycket överlapp mellan våra neokonservativa och de kristna, de evangeliska kristna här. Men vår vicepresident J.D. Vance sa rakt ut på en presskonferens: jag har förståelse för amerikaner som är utmattade efter 25 år av inblandning i Mellanöstern. Jag förstår oron, men skillnaden är att då hade vi dumma presidenter. Ja, så sa han. Vance sa också att, citat, vi är inte i krig med Iran. Vi är i krig med Irans kärnvapenprogram. Kan man tycka. Men våran ekonomi... ekonomin håller än, trots all stressen av det första halvåret av den här administrationen. Men den här ekonomin, den amerikanska ekonomin, hålls väldigt mycket upp av rika amerikaner. Det sägs att ungefär hälften av pengarna som spenderas nu i ekonomin kommer just från rika. Men även de rika amerikanerna har nu börjat dra ner på sina utgifter. University of Michigan gör en opinionsundersökning varje månad. Hur människor mår och hur de tycker om ekonomin. Senaste undersökningen var enormt tydlig. Det är dåligt. Folk är stressade och negativa. Vilket brukar betyda att en krasch är på väg. Men Wall Street håller inte med. Som sagt, ekonomin så här långt har klarat sig genom allt jiddret. Även aktiemarknaden har klarat sig genom allt tariffjiddret så här långt. Faktum är att aktiemarknaden slog rekord igår fredags. Och kom också ihåg, ekonomin under Biden var stark. Enligt alla vanliga måttstockar så gick ekonomin jättebra under Biden. Arbetslösheten, aktiemarknaden, allt sånt, toppen. Inflationen var hög ett tag, men det gick över. Och var inte alls nära hur illa inflationen var i Sverige. Men det spelade ingen roll. Folk tyckte ekonomin var usel. dyra ägg, dyr bensin. Och så sitter vi nu då, där vi sitter. Men över till New York. Där alltså Zoran Mamdani vann demokratiska partiets primärval till borgmästare. Detta var minst sagt en jordbävning. Mamdani motarbetades av hela demokratiska etablissemanget. Han är alltså, det är viktigt här, Mamdani är inte borgmästare än. Han har bara vunnit demokratiska partiets primärval. I vanliga fall så vinner den demokratiska kandidaten i New York. Det är standard. Men i dessa tider, allt är ju möjligt. Men framförallt för mig, det mest tragiska med det här valresultatet var ju, kommer du ihåg efter valet 2024, jag pratade om detta i podden flera gånger, när demokratiska etablissemanget efter Harris förlust tog på sig kollektiv tagelskjorta, försökte komma på hur man skulle nå väljarna och framförallt då unga män som i mångt och mycket gick åt höger i det valet. Vem ska vara vänsterns Joe Rogan? Hur ska vi kommunicera med dessa väljare? Men inget om att väljarna kanske inte håller med om vad demokratiska partiet står för. Det demokratiska partiet har ju självklart rätt enligt det demokratiska partiet. De har bara lite svårt att få ut sitt budskap. Så vi måste ju få några konsulter att undersöka hur ska vi nå de här mystiska väljarna. Och budskapet det demokratiska partiet har är vad opinionsmätningarna säger är acceptabelt. Detta har varit en grej som har ökat på hela tiden ända sedan Bill Clinton, när han var president, började med att regera genom opinionsmätning. För Clinton-administrationen så testades allting i opinionsmätningar, och det som verkade se bra ut i opinionsmätningen, det var den de gick på, den policyn. Alltså inte en tanke på att du kan genom att få ut ditt budskap ändra opinionen. Nej, opinionen är helig. Och det är den modellen som Demokratiska partiet har fortsatt på, tycker jag. Det är min åsikt, min lilla statsvetarhatt. Och det har inte funkat. Det är det. Det har inte funkat. Men här kommer då alltså Zoran Mamdani. Som uppenbarligen, jag hade inte hört talas om honom. Större delen av världen, Amerika, hade inte hört talas om denne man. Förrän han började köra sin kandidatur till borgmästare. Men Mamdani är uppenbarligen en enorm politisk talang. Lika stor som Obama. Kanske, rent talangmässigt, svårt att säga. Men han klickar alla boxarna. Vältalig, karismatisk och framförallt ser ut att gilla människor. Han gillar att prata med människor. Kan prata med människor. Vilket är extra viktigt om du vill bli borgmästare i New York. För i New York finns det många människor som är ovanliga. Så detta är alltså hederlig gammal retail politics. Ut, skaka händer, kyss barn, ha ett budskap. Och Mamdani är 33 år gammal. Så han och hans stab körde en kompetent och energisk kampanj. Fokuserade på klassikerna, dörrknackning och att Mamdani mötte väljare. Så en klassisk kampanj. Och just det här att dörrknackning. Bygga upp en organisation med en massa volontärer. Jag tror att Mamdani-kampanjen hade någonstans runt 50 000 volontärer. Alltså människor som ger av sin egen tid gratis för att hjälpa till. Och han visar sig alltid i alla studier vara det effektivaste användandet av kampanjpengar. Men är också jobbigt. Tänk dig själv. Om du är en välbetald konsult, politisk konsult, vilket av dessa föredrar du? Sitta i illaluktande temporära lokaler, hålla koll på volontärer? Men du lovade ju att ta det här skiftet. Kan du ta ett skift imorgon? Eller bli tagen till en fantastisk restaurang av annonssäljare på lokala tv-bolag. Annonssäljare som tycker att du är bäst, smartast och roligast i hela världen. Vilken av de här två alternativen låter trevligast? Och kampanjarbetare som ju fick mycket kudos efter den här kampanjen sa själva att det är lätt att sälja om du har en bra produkt. För Mamdanis kampanj sa saker folk vill höra. Ett populärt, populistiskt program. Huh, vilket koncept! Mer om hans program och policies och varför detta har gjort folk så otroligt upprörda alldeles strax. Men en intressant detalj med den här kampanjen. Som sagt, en yngre kampanj, en energisk kampanj. Men vad de också gjorde i sitt visuella språk så ser det ut, det är samma stil som New Yorks gator, alltså bodega-stil. Så det är mycket starka färger, till och med grälla färger ibland. Och det ser, typografin är osofistikerad. Det är bodega-style. Vilket jag tyckte var väldigt, väldigt smart. De flesta politiska kampanjerna, speciellt stora politiska kampanjer, kör med den här väldigt åtstramade stilen. Vi använder rött och blått och vitt. Vi använder sans-serifer. Stora, tunga sans-serifer som visar att vi är seriösa. Men nej då, inte Mamdanis kampanj. Han gjorde en kampanj som ser ut som New Yorks gator. Smart, tycker jag. Han gjorde också ett stunt där han gick genom hela Manhattan. Jag kommer inte ihåg om det var från norr till syd eller syd till norr, men från början till slut. Och detta är drygt 2 mil och träffade människor hela vägen som ville skaka hans hand och prata med honom. Zoran Mamdani har sydasiatisk härkomst. Hans föräldrar är från Indien. Tillbringade sin barndom i Uganda. Föräldrarna är övre medelklass och bor nu alltså sedan ett flertal år i New York och har blivit naturaliserad medborgare. Han är också, här är början på förfäret från demokratiska etablissemanget och från högern. Republikanerna är väldigt traumatiserade av det här primärvalet. Han är medlem i Democratic Socialists of America, som är vänsterflygen av det demokratiska partiet, alltså socialdemokrat, vilket är väldigt, väldigt vänster för Amerika. Jag menar, med amerikanska mått med, en gråsosse i beige caps är en vildögd vänsterradikal, enligt amerikanska mått. Mamdanis huvudmotståndare, den utvalde av etablissemanget, var Andrew Cuomo. Ett namn långtida lyssnare känner igen. Han var guvernör i New York under covid-åren. Jag hade inbränt i min hjärna mitt under brinnande pandemi så släppte Cuomo en bok som han hade skrivit, eller ja, han, citattecken, hade skrivit. Om hur fantastiskt hans ledarskap var under pandemin, medan pandemin fortfarande fortgick. En pandemi för övrigt som han visade sig ha skött enormt dåligt och hade orsakat en massa människors onödiga död. Cuomo är också känd för att vara allmänt korrupt. Sådär, New York korrupt. Blev också anklagad för sexuella trakasserier. Av över 10 kvinnor. Vad hade han att säga om det? Jag är italienare! Han sa så. Jag är italienare. Ett passionerad. Sen är han rent allmänt en förbannad typ. En sån här otroligt aggressiv A-typ. Denne Andrew Cuomo blev etablissemangets riddare. Människor som Bill Clinton vaknade ur sin dvala och gav Cuomo sitt stöd. En Clinton som jag för övrigt inte har sett säga bo eller bä om vad Trump-administrationen håller på med. Men den anklagade sexpesten måste ju försvaras. Och det gick bra för Cuomo i opinionsmätningarna ända fram till själva valdagen. Cuomo har ju, oavsett vad man tycker om honom, alla i New York vet vem han är. Har en enorm igenkännande faktor. Så Mamandi verkade ha enormt liten chans. Verkligen David mot Goliat. Men Cuomo sprang på pumpen. Och i och med att Cuomo är en förbannad typ så kommer han kanske ställa upp i valet som oberoende. Samma som alltså den nuvarande borgmästaren Eric Adams. Den komiskt korrupte och galne Eric Adams. Mannen som fått mest mutor av nationen Turkiet i historien. Och han sa att han skrev in sig själv i primärvalet 5 gånger. Han fick rösta i det, även om han inte fick vara med i det. För att New York har nu börjat med ranked choice voting. Och Adams var inte med i primärvalet i och med att han är oberoende nu. Efter den här otroligt korrupta inblandningen av Trumps Department of Justice. Men skrev alltså in sig själv 5 gånger, sa han, vilket om inte annat han tyckte var ett väldigt roligt skämt. Och vad är ranked choice? Om du inte känner till det, så är det alltså att istället för att välja en kandidat, vilket Amerika är vana vid att systemet fungerar, så väljer du 5 kandidater. Och du rankar dem då. Det är därifrån ranked choice. Detta är min första kandidat, andra, tredje, fjärde, femte. Och sen, när de räknar valresultatet, om en kandidat får en majoritet, alltså över 50%, så har den kandidaten vunnit. Om inte, så tar man bort den kandidaten som har fått minst antal röster. Ta bort den kandidaten och sen räkna vilken var andra valet för de som först hade röstat på den här kandidaten. Och så kan du bara fortsätta räkna om tills det framkommer en vinnare. Mamdani vann inte en majoritet, men han vann nog att oavsett hur du räknar, jag menar, mattesnillen har lagt pannan i tunga väck här och tänkt och kommit fram till att det finns ingen chans att han inte vinner rent matematiskt. Men Mamdanis seger har slagit ner som en bomb bland centrister och högermänniskor. Tonen har redan gått över i total hysteri i och med att han är muslim och han är icke-vit, så är han ju självklart antisemit. Så New York kommer inte att vara säkert för judar längre. Alla judar måste fly. Den här socialdemokratin. Det kommer att bli ett otroligt förtryck. Tomma hyllor i affärerna. Som i Kuba. Och det är intressant här. Det är för att Feberträsken anser ju redan att Amerikas storstäder är brinnande ruiner. Men på något sätt så kommer denne man att förstöra New York ännu mer på något sätt. Och det här är ju självklart väldiga ikon av Sadiq Khan i London, Londons första muslimske borgmästare. Som ju också skulle göra sin stad till ett sharia-helvete. Det här påminner mig om debatten om löntagarfonder på 80-talet. Om du är i en sån ålder att du kommer ihåg 80-talet, kom ihåg hur otroligt hätsk den debatten var. Och jag kommer inte ihåg vem det var, men det var en högt uppsatt moderat som sa att om löntagarfonderna införs så kommer det att bli stridsvagnar på Sergels torg. Men vad är det alltså då för åsikter Mamdani har som är så radikala? Jo, hans program. Han vill frysa hyrorna för lägenheterna i New York som är en del av deras rent stabilization program. Alltså inte frysa hyrorna för alla lägenheter i New York. Det kanske är något som han skulle vilja göra, men det kan han inte göra. Borgmästaren har inte auktoritet till det. Men däremot, de lägenheter som är en del av rent stabilization-programmet, vilket alltså är ett program som borgmästaren har auktoritet att frysa hyrorna för. Det är vad han vill. Och detta är självklart då områden där låginkomsttagare bor. Han vill göra bussar gratis och han vill göra barnpassning gratis. Och just barnpassning är ju, tror jag, en stor anledning till att barnafödandet går ner i Amerika väldigt mycket. Självklart inte det enda, kanske inte ens det viktigaste. Men jag menar, om du har barn i Amerika, om du inte kan få familj att ställa upp och göra jobbet åt dig, eller nära vänner, någon, din kult kanske, så är det ett svindyr. Det är dyrare att ha barn på dagis än att skicka dem till universitet. Det är en otroligt dränerande situation. Du lägger så mycket pengar. Och för många, om du är medelinkomsttagare, om du och din partner får två barn, så får ni sätta er ner med ett spreadsheet och räkna på. Tjänar vi så pass mycket pengar att det är värt det att skicka barnen till barnförvaring? Får du tre eller fyra barn? Nej, en av er får vara hemma. Antagligen. Som sagt, om du är medelinkomsttagare eller arbetarklass. För det är svindyrt. Så det vill Mamdi göra till gratis. Vilket skulle hjälpa så många fattiga familjer så mycket. Han vill också införa ett prov med 5 mataffärer som drivs av staden. Och detta som ledde till att folk tyckte att det skulle bli som i Kuba. När staten styr allt. Men idén är alltså att detta ska ske i områden som är så kallade food deserts.
Trotsky-varning! Trotsky-varning! Trotsky-varning!
Food deserts är ett stort amerikanskt problem i framförallt självklart fattiga områden. Alltså att det finns ingenstans att köpa riktig mat. Det finns snabbmat och det finns typ någon bodega eller en 7-Eleven där du kan köpa någonting färdiggjort. Men det finns ingenstans att köpa mat som du lagar själv. Detta är ett problem som marknadens hand inte är intresserad av att lösa. Så en muslim som vill göra livet lättare för New Yorks fattigare medborgare har alltså brutit folks hjärnor fullständigt. Det här valet är i november. Detta kommer att bli en så smutsig kampanj. Vem som nu blir huvudmotståndare mot Mamdi. Alltså islamofobin är redan fullt framme. Det känns och absolut inte på ett bra sätt som 9-11 igen. Amerika i krig i Mellanöstern och hysterisk islamofobi. Men jag tänker också på när Trump befanns skyldig till sina 34 bokföringsbrott. När feberträsken var eniga om att nu var New York slut som stad. Alla företag skulle ju flytta ut. Det går ju inte att göra affärer i en stad som kan sätta åt en människa som Donald J. Trump för bokföringsbrott. Det går ju inte. Det är slut nu. New York är slut. Och något företag kanske flyttade ut, kanske, jag vet inte. Ingenting som man hörde någonting om. Jag har inte sett någonting om det på nyheterna. Så nu alla de här som hotar att lämna New York. Vi flyr! Om denna muslimske socialdemokrat blir borgmästare. Snälla, håll tyst. Det här är både så patetiskt och urtråkigt. Mer om mordet som jag vaknade till nyheten av precis innan jag spelade in förra avsnittet från AP News. Golden Retriever Gilbert var hemma med den demokratiska ledaren och Minnesotas delstatsrepresentant Melissa Hortman och hennes make Mark när en beväpnad man sköt ihjäl paret och dödligt sårade deras älskade hund. Och han var med dem igen på fredagen när familjen Hortman låg på lite parad i Kapitolen i St. Paul. Slut AP News. Hundens aska fanns alltså i en urna bredvid kistorna för hundens ägare. Golden Gilbert var den första hunden som ärats på detta vis. Och Hortman tränade servicehundar på volontärbasis. Och hunden Gilbert bedömdes vara för vänlig för att bli servicehund. Och blev då deras älskade husdjur. Det andra paret som utsattes för mordförsök är fortfarande på sjukhus. delstatssenatorn John Hoffman och hans fru Yvette, som också sköts av den här vidrige mannen. Och förövaren greps levande efter den största sökinsatsen i Minnesotas historia. En 57-årig vit man. Han hade en lista med demokratiska politiker han skulle mörda. Och tydligen något litet minimanifest. Visar sig nu att han hade skickat brev till FBI för ett kort tag sedan. Och i det här brevet så påstod han att guvernör Tim Walz instruerat honom att döda senator Amy Klobuchar så att Walz skulle kunna kandidera till senaten. Detta uppger två personer med insyn i brevets innehåll. Brevet är osammanhängande, 1,5 sida långt, förvirrande och svårläst. Alltså ett tecken på ett psykbryt. Men detta är ju en del av den här stokastiska terrorismen som vi har varnats för i en massa år nu. Medan det republikanska partiets ledare sprider budskap om att demokrater är skum som måste utraderas. Förr eller senare kommer någon med psykiska problem att begå dåd. Och den här mördaren, han var evangelisk kristen, djupt troende enligt vänner och bekanta. Han hade varit över i Kongo senast 2023 och predikat. Bland annat hade han då uttryckt sin oro över att aborter var lagliga. Och det är det vanliga tjatet om moraliskt förfall. Jada jada. Men vad vi genomgår i Amerika just nu är ett projekt driven av kristen nationalism. Vilket drivs av evangeliska kristna. Så projekt 2025. Talmannen i representanthuset, Mike Johnson, är öppen kristen nationalist. Och detta betyder inte att evangeliska kristna nödvändigtvis är höger. Men väldigt ofta är de det. Väldigt ofta stöder de republikanska partiet. 80% av evangeliska kristna i en opinionsmätning säger att de stöder Trump. Och Förenta staterna är ju generellt mycket mer religiöst än Europa. Du ser kyrkor mer. Det är mycket vanligare att vara med i en kyrka. Framförallt gäller detta amerikanska småstäder. Storstäder också, men mer småstäderna. Många småstäder är typ om du kör förbi dem eller kör genom dem. Kyrka, bar, kyrka, strippklubb, kyrka, spritaffär. Brukade ha en skola, men den stängdes för 10 år sedan. Det är ju som en del människor säger. You need Jesus. Därför att om du blir frälst så får du ett stödsystem. Bland annat barnpassning. Du får självklart hjälpa till själv också. Men du får hjälp med billigare barnpassning. Du får hjälp vid sjukdom eller arbetslöshet. Någon från din kyrka kommer att kunna komma förbi med mat. Eller ett litet jobb. Vad det kan vara. Så att det är en otrolig hjälp. Och också vad gäller att inte fastna i missbruk. Du får ett enormt stödsystem. Men alla kristna är självklart inte likadana, som vi vet. Och detta är numera, detta fascinerar mig med historien. Jag har läst några väldigt intressanta artiklar. De finns länkade i amerikapodden.com/avsnitt/226 om just hur kristendomen i norr och söder utvecklades på olika sätt redan på 1800-talet och vi lever fortfarande med de konsekvenserna. Får se om jag kan samla mina tankar ordentligt om det. Det blir väldigt komplicerat väldigt fort, men väldigt, väldigt, väldigt gravt förenklat. I norr, som sagt, gravt förenklat, så var de kristna teologierna fokuserade på institutionella problem, problem i samhället, som slaveriet, arbetarnas rättigheter. Medan i sydstaterna så behövde religionen stödja slaveriet och blev mer fokuserat på individen och mycket mindre på samhället. Kyrkan hade ingen roll, ansågs det, i samhällsförbättring. Och detta ledde ju då till den här splittringen mellan de evangeliska kristna, som är majoriteten i södern. Inte alltid, Det här, som sagt, det har luckrats upp rent geografiskt. Men också vad som kallas för mainline-kristna, som är mera en nordstatsgrej. Mer progressivt, mer fokuserat på att förbättra samhället. Det här är självklart en stor grav förenkling, men det är en okej modell, tycker jag, att se på hur den evangeliska kristendomen har blivit som den har blivit. Som sagt, förhoppningsvis kan jag organisera mina tankar, många tankar om detta. Men innan vi lämnar ämnet, vila i frid, familjen Hartman och hunden Gilbert. Duktig hund. Påföljder. Det har blivit lite påföljder för några av de inblandade i den här Stop the Steal-galenskapen. Bland annat Kenneth Chesebrough, tidigare juridisk rådgivare för Donald Trumps presidentkampanj 2020. Han är nu förbjuden att utöva juridik i New York på grund av sin roll i planen för att ogiltigt förklara Trumps valförlust för 5 år sedan. Det var Chesebrough som hittade på Stop the Steal-planen. Alltså den här fullständigt befängda idén att skicka alternativa elektorer till Washington, alltså lögnare som då skulle grumla vattnet, och sen skulle Mike Pence besluta vem som vann valet. En auktoritet, återigen, som vicepresidenten aldrig har haft. Det här är en fullständigt befäng idé, men det var det de körde på. Och New Yorks advokatsamfund anser att Chesebroughs expertis i konstitutionell lag och fullständiga brist på ånger gör att han inte får utöva juridik i New York längre. Vad det nu betyder? Han är ju nära pensionsålder ändå och behöver inte oroa sig för var hans nästa måltid kommer ifrån. Men någon form av konsekvens. Och också, här är från USA Today. En federal jury har funnit MyPillow-grundaren Mike Lindell, ja, Mike, ansvarig för att ha förtalat en före detta chef för Colorado-företaget Dominion Voting Systems efter presidentvalet 2020. Juryn i Denver fastslog den 16 juni att Lindell spred, citat, grundlösa konspirationsteorier om valfusk i valet 2020 och förtalade Eric Coomer, en före detta chef på Dominion Voting Systems, alltså ett nordamerikanskt företag som tillverkar och säljer röstningsmaskiner och räknare. Coomer lämnade in stämningsansökan i Colorado-distriktet i maj 2022 och hävdade att Lindell och två av hans företag, MyPillow och Frank Speech, hjälpte till att sprida en konspirationsteori om att han manipulerade valet mot president Donald Trump. Wow, Frank Speech. Den hade jag glömt bort. Det var när han skapade sitt eget lilla sociala nätverk för folk som blev utkickade från Twitter. Ah, andra tider. Lindell dömdes att betala $2.3 miljoner i skadestånd. Och lycka till, Eric Coomer, att samla in de pengarna. Tack så himla mycket för att du lyssnar, framförallt i dessa mörka tider. Amerikapodden finns på Facebook som Amerikapodden, också på Blue Sky som Amerikapodden, på YouTube som Amerikapodden, där alltså de speglar avsnitterna utan videor. Men om du av någon anledning gillar att lyssna på poddar på YouTube så finns de där. Podden finns också på Patreon. Patreon som Amerikapodden där också. Uppskattar er på Patreon enormt. Uppskattar alla lyssnare. Även er framförallt på Patreon. Enormt moraliskt stöd. Krama varandra i trafiken. Namaste.
Trotskyvarning. Trotskyvarning. Trotskyvarning.